5 minutes is enough to make a difference for all of us. Food is very powerful, and I think when you teach doctors how to use it as medicine, you find very happy doctors and very happy patients.
Genom att rensa ut min kropp så blev jag ju helt lätt, helt klar och medveten om min situation.
The information is there, but we're not taught the information. It's not part of our training. So medical students and doctors, will that bias will always be towards drugs because that's the way we're taught.
Jaha, förstoppningarnas tid hösten.
Ja, förstoppningarnas tid. Och det tycker jag, ja.
If you don't suffer from medical arrogance, which I think a lot of my colleagues or...
Oh, I love that. I love that expression. Medical arrogance.
She said, Dr. Chastity, I want to say thank you because you've just saved a teenager's life.
Trött, stressad, nedkörd, ska livet behöva vara så för dig? Eller finns en annan väg till djupare hälsa? Mera glow, mer lugn och livskraft. Det här är podden Hälsorevolutionen, om konsten att bli sitt allra bästa jag. Jag heter Maria Borelius, jag är vetenskapsjournalist och biolog.
Och jag heter Carina Lundstedt och jag är förläggare och producent. Och i den här podden så har vi redan fått över 100 000
wow!
lyssningar på,
tack, kul.
På månader. Ja. Måste vi passa på att säga.
Kul.
Ja, vi är så glada över det här.
Att vi skapar det som jag tycker är så himla kul, alla som hör av sig och har nytta och glädje av alla olika tips och idéer och funderingar.
Det här är bara början och ni är med.
Ja, vi ska ta oss till Indien. Där uppstod för 4000 år sedan en medicinsk tradition som kallas Ayurveda, eller livets eviga vetande på sanskrit. Och det man talar om i Ayurveda är just helhet. Bara genom en hälsosam livsstil i olika aspekter av livet kan vi uppnå hälsa i kropp och själ. Hälsobalansen. Det västerländska sättet att jaga just den typen av mat eller den typen av träning eller den typen av meditation. Det här menar man inom Ayurveda är förenklat. Liv och hälsa i alla olika organ hänger ihop. Som en flod som strömmar i en mängd små bifloder. Och vi har dessutom alla olika grundläggande behov och individuella hälsoprofiler som samverkar. Idag låter vi oss inspireras av Indien, av Ayurveda och tittar på helhetshälsan. Och idag ska vi prata om någonting som egentligen är allt, det vill säga hälsobalansen.
Ja.
Det vill säga hur kost hänger ihop med motion, med känslor, med rörelse. Vad tänker du när du hör ordet hälsobalans? Vad är det för dig?
Men balans är ju det absolut svåraste. Vi har pratat om det så länge ur så många aspekter. Och då tänker jag så där, okej, man ska stå på en gungbräda och ha balans i sitt liv. Balans är någonting du har en väldigt, väldigt kort tid. Sen tippar det över.
Mm.
Sen kan du träna balans i olika typer av yogaposer, tree pose till exempel, en av mina favoritposer. Men jag tror att balans är ett ord som vi måste titta på och sen så vara lite snälla mot oss själva samtidigt. Mm. Och så försöka tänka att det är något väldigt individuellt vad som är balans.
Mm.
Det är inte att checka av alla boxarna för hur man ska vara. Och vad man ska prestera och vad man ska lägga ut på Instagram eller vad man ska, hur långt man ska springa eller så. Balans är något väldigt individuellt för mig.
Men en
må bra känsla.
En må bra känsla, ja.
Och för dig?
Det är förstås en känsla i kroppen, men jag brukar tänka att om jag en dag har fått gå in i alla mina 4 rum, då känner jag att jag är i balans. Och jag tänker då det gamla indiska sättet att en människa har 4 rum.
Mm.
Ett fysiskt, ett mentalt, ett känslomässigt och ett andligt.
Mm.
Så jag vill ha hunnit vara en tur in i alla de rummen.
Men det låter ju väldigt
Det är en helhet
klokt.
För mig. Att få använda mitt hjärta, min hjärna, min kropp och min själ. Och sen kan det vara att jag gör lite olika saker i de rummen olika dagar. Så någon dag läser jag en bok och någon dag meditera, alltså meditera, mm. motionera på olika sätt, äta rätt, mm. det andliga och så vidare.
Men
så,
att det är något ständigt utforskande,
ja, det är,
eller hur?
Ja, det är en i ständig rörelse.
Vad så mår det är, jag bra av att äta? Ja. Vad mår jag bra av?
Och, hur och det kan också vara olika dagar.
Ja.
Och det här är ju så spännande, vi ska prata lite grann om det idag, hur mm. de här systemen hänger ihop.
Mm.
För det är ju också på något sätt så märkligt att alla vi människor, om du och jag pratar om det här, så inser vi att jo, men kost, motion, sömn, mm. kärlek, sorger, stress påverkar mm. oss och vår hälsa.
Mm.
Men vi har ändå delat upp det här i olika fack. Och går vi till sjukhuset så står vi i avdelning och säger, ja, men här bor hjärtat, det bor på avdelning 5.
Mm. Mm.
Men här fick vi ont i magen, då är jag på avdelning 8 och det är en helt annan.
Ja,
så allting är olika avdelningar.
Ja.
Och så känner vi ändå i våra liv att allting hänger ihop.
Mm.
Och det som är spännande, idag ska vi ha en gäst som
Rangan. Fantastisk gäst, ja, en stjärngäst.
Ja, en stjärngäst, precis. Rangan Chatterjee som är bästsäljande hälsoboksförfattare.
Mm. Mm.
Han skulle egentligen varit med oss, men på grund av coviden, som de säger, så ska vi ha honom på telefon, på Skype. Och det är så intressant att han har ju en indisk bakgrund.
Ja.
Så han tänker ju helhet.
Han är en holistisk
läkare. Han är holistisk
läkare.
Mm. Och han tänker att det är lika viktigt att tänka på att göra kärlekslistor, som vi också ska testa här idag, som att äta rätt.
Mm.
Och det här tycker jag är spännande med det här indiska. Jag kom på det liksom när jag skulle förbereda intervjun med honom, att båda mina läkare i London som jag går till regelbundet, de har indisk bakgrund.
Mm.
Både min husläkare
mm.
och min specialläkare, ja, de har något extra. Och han har ju också han kommer ju från en indisk läkarfamilj.
Mm. 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 Och sen har vi Marie Andro.
Ja, och hon är ju både ayurvedaterapeut som hittade till ayurvedan efter en stor livskris kan man säga. Och nu använder det här ihop med att hon också är mindfulnesslärare. Mm. Och vi ska börja nosa på ayurveda. Och det är ju många av er som lyssnar som har hört av sig och sagt, gör mer om ayurveda. Mm. Och jag älskar ju ayurveda.
Jag är
och du håller på att bli nyfiken.
Ja,
ja, precis. Men först har vi då Tua Jämgård med oss. Som är veckans testare. Och hon ska testa en ny metod för att öppna hjärtat.
Hej, jag heter Tua Jämgård och jag är 54 år. Jag arbetar heltid med yoga och de senaste åren nu så är det främst inriktning på kvinnohälsa. Hur att skapa balans i hormonsystemet genom olika faser i livet, och jag själv är ju i klimakteriet, så det ligger mig lite extra varmt om hjärtat. Min utmaning den här veckan är att göra älsklingslistor, så vi får se var det tar mig någonstans.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vi är glada för att ha ett betalt samarbete med Husk Mage i balans. Är du en av alla som upplever att du har en stökig mage ibland? Det finns mycket som man kan göra för att stötta sin maghälsa och ett sätt är att se till att få i sig mer fibrer. Eller hur, Maria?
Ja, Husk är ett kosttillskott som är gjort av psylliumfröskal och de har ett högt innehåll av fibrer, bidrar till normal matsmältning och en normalt fungerande tarmfunktion, både vid lös och hård mage. Och många av oss får i sig för lite fibrer och förutom att se över sin kost så kan man komplettera kosten med ett fiberrikt tillskott som till exempel Husk Mage i balans.
Husk Mage i balans finns i tre varianter. Husk Mage i balans Classic, Husk Mage i balans mjölksyra bakterier och så nyheten Husk Mage i balans jordgubb. Husk Mage i balans jordgubb innehåller psylliumfröskal och krispiga jordgubbsflingor för en god smak.
Ja, Husk Mage i balans innehåller psylliumfröskal som bildar en gel i tarmen och binder vatten. Psylliumfröskal suger upp minst 40 gånger sin egen vikt och förvandlas till en geléaktig massa som ger mage och tarm något att jobba med. Och genom att avföringen får ökad volym så blir den mjukare om man är hård i magen. Är man lös i magen gör gelen att avföringen blir fastare och därför upplever många att Husk Mage i balans kan lindra besvär med både lös och hård mage.
Det är enkelt att göra Husk Mage i balans till en del av din vardag. Kosttillskottet kommer i pulverform och du kan enkelt strö över det över kalla rätter som exempelvis yoghurt, blanda ner i smoothies eller juice eller vatten. Och kom ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad kost och en hälsosam livsstil. Husk Mage i balans finns att köpa på apotek. Läs gärna mer på www.maghälsa.se.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter, eller hur, Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sanne Malschen.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder två solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sanne Malschen SPF 50+, och så den senaste nyheten Sanne Malschen SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinomes senaste nyhet, Sanne Malschen Solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinomes solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30 så kan du gå in på Skinomes hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinomes solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinome.com och beställ den nya generationen solskydd.
Ja, den här metoden, älsklingslistan, kommer alltså från den brittiske succéförfattaren Rangan Chatterjees senaste bok som kommit ut i dagarna, Förändra ditt liv 5 minuter i taget. Och han har tidigare skrivit böckerna Hälsobalansen och Stressbalansen, och vi har honom på tråden. So we're pleased to have Dr. Rangan Chatterjee on the phone or on the Zoom. Welcome!
Hey, thanks for having me. Really, really delighted to be on your podcast.
Where are we finding you today? I can see you. You are sitting with a tree behind you, or some kind of plant. But yeah, you are where?
There's a guitar behind me and a plant and some books. I'm actually in my garden studio here near Manchester in the north of England.
And you are a practicing doctor there.
I'm what a practicing type of medicine medical do you doctor, practice? Yeah. And I've been doing, yeah. I mean, seeing patients for about 20 years now.
I was just telling Karina that my doctors in Britain are all of Indian heritage.
Oh, wow.
Which is very interesting. Because they have this kind of holistic, you know, they're trained in Western medicine, but then they have the holistic approach to, which perhaps comes from the Indian heritage. I don't know.
That's so interesting, actually. And that's something I think I've been reflecting on over the past few years, as to which doctors seem to have that more rounded approach. And it's very hard to say because, as you know, in the UK, there are quite a few doctors like me who've got Indian backgrounds. So my mum and dad came to the UK in the 60s and 70s. I was born and brought up here, but many of us have ended up being doctors. And I definitely feel that, you know, I've got my Western medical training, but I've also got that sort of culture infused within me that you grow up around with this more rounded approach to health, you know, how we can use food as medicine when we're not feeling so well. So I think you've made a very astute observation. Yeah.
Yeah. Yeah. It's interesting because, I mean, what you talk about, you know, that food can be your medicine. Hippocrates used to talk about that in ancient Greek medicine. And of course, in Ayurvedic medicine, it's a very sort of common way of treating ailments. But in Western medicine, it's still a novelty. So how are your colleagues reacting to your approach? Because you have a very holistic approach.
Yeah, I mean, it's a great question. So how are my colleagues reacting? Look, from what I can tell, my colleagues are really enjoying this right now. It may be that some are not, and I'm not seeing the criticism, but certainly from what I can see, people are really enjoying it because I think many doctors are feeling very frustrated these days. We're feeling frustrated that we go to medical school, we think we're going to be taught all the tips and tools and techniques we need to help our patients. And then something happens, the real world hits. And a lot of your patients don't get better. And you think, oh, I'm giving this and they're coming back, they're having side effects, they're not feeling better. And I think this is one of the things that is contributing to doctors feeling burnt out. It's not just stress and workload. It's also the fact that we don't actually have the tools that we need to help some of our patients. Some of them, yeah, sure, we can help really well. But I think about 80% of what we see is in some way related to our collective modern lifestyles. Now, I'm not putting blame on people, right? Because I understand life is tough, life is stressful, particularly at the moment. But we have to recognize that our lifestyles are contributing to our mood, to whether anxiety, insomnia, gut problems, our weight, type 2 diabetes, high blood pressure. You know, lifestyle plays a role in a lot of these things. And as doctors, we've not been taught about this. So how are my colleagues reacting? The ones I see very, very well, you know, I've co-created with a colleague the very first prescribing lifestyle medicine course that the Royal College of GPs in London have accredited. And we've taught it to thousands of healthcare professionals now. We're teaching it again next week online. We have attendees from all over the world. And actually, I'm teaching doctors with one of my colleagues how to apply these tools and techniques with their patients. And you know, 95% of course attendees say that it has significantly improved and changed the way that they practice and the way they look after themselves. And I think that's a really key point, because when you have felt the difference yourself as a doctor, you're much more likely to recommend or sort of advocate for these changes with your patients. And I think what you said about food being medicine is really interesting because it's quite a controversial concept for some doctors. But if you look at the definition of medicine in the Oxford Dictionary, it says a drug or preparation used in the prevention or treatment of disease. Right, that's the definition. Now, how does food fit the dictionary definition? Well, can it be used to prevent or treat disease? I would argue yes, right? So what does food do? If you have type 2 diabetes and your blood sugar levels are elevated, the food you choose can absolutely bring your blood sugar levels down. That is what we also try and do with medication, but food can do that for many people. For depression, there was a landmark global trial in 2017, the SMILES trial by Professor Felice Jacka in, I think it was in Australia or New Zealand. And it showed the first randomized controlled trial that if you have moderate to severe depression, after 12 weeks on a modified Mediterranean diet, you can have a significant remission rate from depression by changing your diet. So, you know, it's a controversial concept, but I don't really understand why it's controversial, because by the literal definition, food qualifies. By the cultural definition, many cultures like Indian culture or a lot of indigenous cultures have always thought about food as medicine. If you go to them and say food is not medicine, they'll stare at you and think, what are you talking about? Of course food is medicine. But I don't think we need to argue over whether food is technically medicine or not. I think it depends on your definition of medicine. What we can say for certain is food is very powerful for our health and well-being. Food can influence our hormones. It can influence our genes and how they're expressed. It can influence our immune system, right? So food is very powerful. And I think when you teach doctors how to use it as medicine, you find very happy doctors and very happy patients.
If you look at the resistance that still is there in the medical profession, why would you say it's there? Is it because of the way we've set up science with the pharmaceutical companies driving a lot of the research, paying for the congresses, for the knowledge dissemination? Why is it still there, so to say?
Yeah, I think there's many reasons. I think there's a lot of complex interests that are there. So let's go through some of the reasons. Reason number one for me is that the health landscape of the UK, of Sweden, of America has changed dramatically in the last 30, 40 years. So 30, 40 years ago, we were seeing mostly acute problems. So, you know, a pneumonia that needs an antibiotic or a heart attack, or you have a car crash and you need emergency care, right? That is mostly what we saw as doctors. And the medical system has built up to solve that problem. And I think it solves it pretty well most of the time. But what's happened in the last 30, 40 years is that now we have a tsunami of chronic problems and conditions that are in many ways driven by our collective modern lifestyles, right? So the medical system, the education system, the framework, the way we see a patient for 10 minutes, make a diagnosis and give a prescription is all a perfect solution potentially to a different era. And I think we are using 20th century thinking and practices to solve 21st century problems. We have to evolve the way we practice medicine. It's not about saying the old system's rubbish, we need a new system. It's about saying the toolbox we used to have, actually some of those tools we no longer need and we need some new tools in there. It's just about evolving as the health landscape changes. Well, let's also then adapt how we train doctors. Now, medical training is a problem. And I'll tell you why it's a problem, because most of what I put in my first three books, including the new one, most of what I do with my patients, for most of my patients, is stuff that I did not learn in medical school. I've had to go of my own cost, my own expense, to travel to conferences, lectures, to study, research, to learn. Because About 10 years ago, I sat down and I looked at my patient list at the end of the day, and I'd probably seen 50 or so patients that day. And I asked myself, how many patients have you really helped? And I looked at my list and I thought, 20%. I've helped 20% of them. 80%, I've done something. I've sent them for a blood test, or I've given them a pill that's putting a sticking plaster on one of their symptoms. But I didn't feel I helped them get to the root cause of their problem. And I thought, I can't do this for 40 years. There must be something else I can do. And when you start looking for the research, it exists. You mentioned medical students, right? It's really interesting. I mentioned the SMILES trial, which has shown that you can absolutely treat some cases of depression with diet as part of the treatment. Now, I lecture and I teach doctors and medical students a lot in the UK. I've actually also done it in Stockholm. When I was there earlier this year, I gave a talk to medical students at the Karolinska Institutes, and I taught some of them, and the feedback was incredible because doctors and medical students want this information. Now, about 2 years ago, I was lecturing some doctors in England. And at the start of the lecture, I said to them, when you have a patient with depression who comes in to see you, how many of you ask your patient about their lifestyle and in particular about the food that they're eating? Right, big group of people, 5% of them put their hands up. So 95% of them will not ask about diet. Then I spent 20 minutes presenting the research, including that SMILES trial that I mentioned. At the end of the talk, I said, how many of you are now going to have a conversation with your patients who come in with depression about food? And they all put their hand up. So this is interesting, right? The information is there, but we're not taught the information. It's not part of our training. So medical students and doctors, will that bias will always be towards drugs because that's the way we're taught. So the reason I've created this course, and we're teaching it in the UK, we're teaching it around the world, the reason I came to the Karolinska Institute is because I know that when you teach doctors this and you present them with the information, most of them are going to be like, oh, I didn't know that. Well, maybe I'll think about that now. Now, we need help. We need nutritionists and health coaches and all kinds of people to help us. But if we don't know that diet can influence depression in the first place, we'll never refer them to a nutritionist or a dietitian. So doctors do need that information. And I'm really passionate about teaching doctors and teaching medical students.
And what is so interesting is that you are also both research oriented, but also very, very practical. And in your latest book, you have a concept of the 5 minute little break where you train various systems. You train your physique, you train your heart, you work with your diet, with your mental attitude. What can the 5 minute break mean in terms of health?
Yeah, so there's a general philosophy in health that for anything to really work, it's got to be hard. It's got to be about deprivation and punishment and restriction. And I want to show that health can be fun. It can be enjoyable. It can be an integral part of how you live every day. And what's interesting is if I think about my own 20-year career as a doctor so far, and I think about which patients really start to transform their life, they're always the ones that start small. So I give you an
example. I love that. Yeah,
always. And the research backs this up. But I'll tell you about this patient I saw a few years ago, 7 years ago, 42-year-old man. He came in to see me. He's a little bit overweight. He was struggling with his mood and he's tired all the time. Okay, very, very common complaints that many people listening to this podcast right now also probably struggle with. And he wanted help. And as I was talking to him, it was very clear to me that there were certain factors in his lifestyle that would be contributing. And I went through a number of options and he says, no, I don't want to do that. I don't want to do that. And when I said strength training could improve his physique, his mood, and his energy, he said, Dr. Chassie, I really want to do that. I've not done that since I was a teenager, but I really want to do that. I said, okay, great. And he said to me, shall I do 45 minutes 3 times a week in the gym? And I said, that would be amazing. Can you do that? He goes, yeah, that's brilliant. I said, okay, I'll see you in 4 weeks. 4 weeks later, he comes in to see me. And I said, how are you doing? And his shoulders rolled in, his voice softened, and he said, you know what? I've not managed to go yet. Work's been really busy. The gym's quite expensive. It's quite far away from my house. I'm really sorry, doctor, I've not been yet. And that consultation changed my career because I thought in that moment, I'm not giving good enough advice. My advice is not relevant for him in the context of his life. So I took off my jacket and I said, right, I'm going to teach you a 5-minute workout right now where you don't need to buy any equipment, you don't need to join a gym, and you don't need to get changed. So I taught him this workout that's in the new book. And I said, what do you think? He goes, yeah, I can do that. I said, I want you to do this for 5 minutes twice a week in your kitchen. And he looked at me and he said, what, 10 minutes a week? Is that it? I said, yeah, can you manage that? He goes, yeah, easy. I said, okay, I'll see you in 4 weeks. 4 weeks later, he comes in, big smile on his face, standing up tall. I said to him, how are you doing? He said, Dr. Chatty, I feel incredible. You said to do 5 minutes twice a week, but it was so easy to do. And I felt so good afterwards that I now do it for 10 minutes every evening before I have my evening meal. So he's now doing 70 minutes of strength training a week. And he's been doing that for over 5 years. And you may recall from the book that I write about something called the ripple effect. That one small change rippled into other areas of his life. Because he's working out every day, he now eats better. He now sleeps better. I saw him a few weeks ago. He gets up every morning, does 5 minutes of breathing and 5 minutes of meditation. This was completely unheard of for him 7 years ago. But the way I got him here is by starting small, making it easy. You make it easy, people feel good about themselves. The first time he came back to see me, he felt like a failure. He had the identity of someone who, I can't follow a health plan. Health's too difficult for me. But by making it simple, he starts
low
to
threshold,
feel,
yeah.
feel good. His identity changes. He now becomes the kind of person who can make health change. And then the interesting thing is he starts to do more, not because I asked him to, but because he wants to. And I've seen this over and over again. And the science, particularly from Professor BJ Fogg, who's one of the world's leading human behavior experts.
I know him. Yeah.
He's incredible, right? All his research shows the same thing. You've got to start small. And you may have seen that I felt so privileged. When he read my book, he said, Rongan, this is probably the best habit change program I've seen. It's deceptively simple, but remarkably effective. And I think this is why this book is having such a profound impact. It's certainly my most successful book to date because it's accessible for everyone. If you're a busy mother who's trying to juggle your children, your job, your personal life, you can fit in these 5-minute, what I call health snacks. If you are a pensioner and you want to improve your longevity, you can do it. If you're a busy CEO, whoever you are. And you know what's interesting? In this pandemic, I've had lots of messages from people. I don't have it to hand, but I got a message from a mother a few weeks ago saying that, look, my friend's daughter has tried to take her life 2 times during lockdown here in the UK. And I decided to lend her my copy of your book, Feel Better in 5. And her mum phoned me last week to say, she never reads any books, but she picked up your book and she started doing the 5-minute health snacks. She's now back at school, mingling with her friends, and generally she's so much happier. And she actually wrote to me, I posted this on my Instagram, the entire message. She said, Dr. Chatty, I want to say thank you because you've just saved a teenager's life. And
wow,
I feel teary saying that, but the reason I'm sharing it is 5 minutes is enough to make a difference for all of us. We don't think it is, but if you flip it, if I said to you, smoke a cigarette for 5 continuous minutes every day, or even better, get a sugary soft drink, right, like Coca-Cola or something, right? And for 5 continuous minutes every day, you have to drink for 5 minutes, right? You would know that within days, your teeth would start to hurt. You'd feel tired, moody, your sleep would go off. So we know with bad habits that they build up very quickly. But with good habits, we think it has to be really hard. And the point is it doesn't. These 5-minute health snacks for your mind, body, and heart make a really big difference.
Ja, jag hoppas att ni alla accepterar här att Dr. Chatterjee pratar engelska. Det är ju hans modersmål. Han betonar ju här hela tiden hur viktigt det är med det holistiska tänkandet, att medicinen behöver komma dit, att han själv är väldigt road av forskningen, tittar på den och att han nu till och med utbildar läkare, inte bara i London utan även har varit i Sverige på Karolinska institutet, och att det här möter ett väldigt stort intresse och att han gör det just här forskningsbaserat. För att visa att läkekonsten behöver utveckla nya verktyg när läkaren har gått från att behandla akuta sjukdomar som folk har kommit till att allt mer hantera livsstils- och stressorienterade sjukdomar och symptom. We have actually one of our listeners who today is trying one of your techniques. And she's trying for a week. In Sweden it's been translated as the love list. I don't know what name you've given it in English. She does a list every day for 5 minutes of people she loves and the qualities she admires in them. What have you called it in English?
Yeah, I've called it also the love list here.
Yeah, it's translated as the loveling list, so to say, in Swedish. So can you tell us, doing a love list, what happens to us if we do that?
Yeah, for sure. So the love list comes under the heart section of the book, which is all about connection with other people, connection with ourselves, connection with the world. It's the most neglected part of health. You know, we're always talking about moving our bodies, eating better, you know, breathing, yoga. Those things are great, but we forget about connection, particularly at the moment in this pandemic where people are not mingling as much. And we know the science shows us that the feeling of being lonely is as harmful as smoking 15 cigarettes per day. People who feel lonely are 50% more likely to die quicker, 30% more likely to have a heart attack or stroke. So this section of the book is actually the most important, because if you get this connection piece right, physical health and mental health take care of themselves. Because often, when we don't feel connected to the world around us and to other people, I describe it as we have a hole in our heart, and we fill that hole with sweets, with sugar, with alcohol, with scrolling social media for 3 hours. We're looking for that connection that we're missing. And so that's why I think this section is so important. So you mentioned that one of the listeners is doing the love list. Well, the love list is a sort of, it's kind of like a gratitude exercise where you're looking at the positives in the world or the positives in others. And we know that there's a lot of positive psychology research on gratitude practices showing that they can help reduce anxiety. They can improve self-esteem. They can help sleep. They can improve your moods because they change the way you view the world. Humans have what's called a negativity bias. Our attention is always drawn to the negative. That's what has kept us alive for millions of years. You know, we are attuned to where is the threat. And so we focus there. So actually, we need a practice to turn our attention to the positive. Because actually, for many of us, and I appreciate we have this sort of these very challenging times at the moment, but for most of us, we're actually relatively safe in terms of where we're living, and certainly in Sweden and in the UK. And so the negativity bias is not helping us. It's making us anxious. It's making us not sleep. So that love list actually is just a simple, and there's 10 or 12 different exercises in the heart section that all take 5 minutes. People just have to choose one of them, the one that they like. But it can really help with those things. And sleep is a big one it helps with, actually, I've noticed. But what has she said? Has she said how it's helped her at all?
She found it very easy to do for others. Then she tried to do it for herself, and it was harder. And it made her reflect a lot on her life. So, you know, people will take these exercises and use them in different ways.
Yeah.
But she felt gratitude for the people around her, but she found it hard to love herself.
Yeah.
So that was a reflection for her.
Yeah, and that could be one of the most powerful lessons she ever learns about herself, right? Mm. Because the key is, and actually the book, although it doesn't say that in the book, what this book does is it helps us change who we are through what we do, right? The actions we take each day determine who we are. Now, if you're doing these health snacks, she's doing the love list, right? You start to become more self-aware. You're stopping all the kind of consuming of social media and other people's problems, and you're going inward. So if you can actually say lovely things about your friends and your work colleagues, but you can't say that about yourself, well, that's something to work on. That's a really great piece of information.
It's an insight. It's an insight, absolutely. I've started doing it every morning, this exercise, and it's given me enormous peace and gratitude for the people I have in my life. So I love it. That's why we asked her to do it. So thank you for that. It's interesting because what we are finding, you know, because I've just as you, I've written some very well-selling health books, and I'm out lecturing a lot as a science journalist, and I'm finding that the readers are all on board in this holistic approach. They are there already, especially, I would say, women 40 plus, and especially in the Nordic area, usually quite fit, health-oriented. It's quite discrepancy between the Nordics and the UK when it comes to health awareness. So I would say the readers are ahead of the medical profession. And they come to me and they say, you must talk to doctors. You must, because when we go and talk about food, you know, let's say you have a breast cancer diagnosis, you come to your doctor, you want to talk about your food, and they look at you and they stare at you. So I think the work you are doing with the doctors, it's enormously helpful. It's super important because right now we have a discrepancy between the general awareness and the awareness in the medical profession. Don't you agree? Or are you seeing the same thing in the UK?
Yeah, I 100% agree. I think you made a brilliant observation. Health conscious readers and people often know more than their doctors about this stuff. Yeah. It's the truth. Yeah. And I think a doctor who's really open-minded and honest will admit to that. And some of my best friends who are doctors, actually, the patients have helped them change their view. The patients come in and say, hey, you know what? I did this, this, and this, and my migraines went away. And the doctor, if you're open-minded and you don't have a, how can I say this? If you don't suffer from medical arrogance, which I think a lot of my colleagues or...
Oh, I love that. I love that expression. Medical arrogance.
I wouldn't say many. I think some of my colleagues... Let me put it another way. I think there is a problem within the medical profession that I think for years there's been a very much a worship of them by society that the doctor knows best. And I just don't think it's true anymore. I don't think medicine does know best. I think people know best what's right for them. And so I think the best doctors are the ones who are open-minded. And when a patient comes in and says, hey, you know what? I changed my diet and I started to do some stress reduction practices like breath work every morning. And now I don't get migraines. The really good doctors are the ones who are going to listen and go, wow, I actually didn't know that would make a difference. Share with me what you did. I'm going to go and research that. I used to do that early in my career. If a patient did something that I wasn't expecting, I would say, oh, that's interesting. I didn't know that. Can you tell me exactly what you did? And then I would go and research it. So I'd be like, oh, I want to learn. I want to learn from everyone in terms of how I can help other patients. So I agree that actually often the readers are already on board and it helps them get more on board. But then how do we change society at large? And I think there's two things I would say on that. I really like the Mahatma Gandhi quote, be the change you want to see in the world, right? I love it because what I've realized is that nobody wants to be lectured to, right? A lot of people who have got improvement in their own health, they want to tell their husband and their friends and their work colleagues and their parents. But you know what? Their friends don't want to hear it because they don't want to hear it from you. They might hear it from someone else. Like even with my own wife, right? We, you know, she helps me with these books. She knows all this stuff, but she will sometimes say, hey, babe, did you know about this? You know, this will help improve your health. And I said, you know, I have written about that in my last three books. She's like, yeah, but I heard it from someone else. I think it's a great idea. And I get it. It's human psychology. It's like the people who are closest to us often don't want to hear it from us. So my approach in life now is I don't give health advice to people who don't want to hear it, who don't ask for it, but I want to be the change. So, and I've seen this in my friends' network. As I've changed my practices in terms of how I live, some of my friends from college and university, a bit skeptical at first, like, what are you doing? You never used to be like this. But bit by bit, they've started to come around and they now do the same things. They say, well, how come you've got so much energy all the time? How come you get so much done in your life and you write a book a year and you release a podcast every week and you're seeing your patients? How do you do all this? And I said, well, look, I look after myself and I do these 3 5-minute health practices every day because it keeps my mind, body, and heart well. And now you see them starting to do the same thing. So I don't think we need to lecture other people. I think we be the change and that could radiate out to the world around us.
Yeah. We're sitting here like your amen choir. We're like, we love this. Yeah. We are like totally aligned with. And thank you for the wonderful work you do. And I love your philosophy. And I just wish you all the best of luck and God bless and everything else. Hallelujah. And we love it.
And you too. Good luck with your book. It sounds like that book's got some incredible wisdom in it. So if there's an English translation.
So I would love to. Yeah, it is in English. I would love to send you one.
I'd love to see it. Would be amazing. Thank you. Hey, have a wonderful rest of the year. Thank you so much for the opportunity. And I hope next time we can meet in person, maybe.
Yes, I would love that. Bye.
Bye. Bye.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär. Men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin. Bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bosch nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Carinas vårbakning. Och nu ska vi gå tillbaka till Tua Jämgård. Och när hon testar älsklingslistan så får hon en idé.
Tua här igen. Jag håller precis på med de här älsklingslistorna. Och jag tänkte, det var ju enkelt att göra om någon annan. Så tänkte jag att jag skulle göra en om mig själv. Och då blev det ju faktiskt ganska sorgligt. Vad älskar jag hos mig själv? Får fundera på det lite till.
Ja, intresset för Ayurveda, den gamla indiska läkekonsten, det växer. Och jag tycker själv att det finns oerhört mycket intressant att upptäcka och fundera över i Ayurveda. Vi tänkte bara lite vidare och fundera över hur vi kan ha glädje av det här holistiska synsättet. Och då har vi med oss Marie Andro, välkommen.
Tack.
Mindfulnesslärare och ayurvedisk livsstilscoach i Stockholm. Välkommen den här gråa, ruggiga novemberdagen. Vad säger Ayurveda om den här typen av trist väder vi har idag?
Ja, det är ju typiskt vattaväder.
Vattaväder, precis. Vår redigerare som sitter här i studion, han ser ut som en fågelholk när vi säger det. Skrattar också, ja. Men vi ska prata lite om vad vattaväder kan betyda. Men man är ju väldigt nyfiken. Hur kommer en svensk tjej in i Ayurveda? Vad var det som hände i ditt liv som gjorde att det här blev en port som öppnade sig för dig?
Ja, det var ju ett större, en längtan efter ett mer holistiskt perspektiv på livet och sätt att leva livet. Och jag gick länge och hade den här längtan att vara otillfredsställd. Och sen så ramlade jag in genom yogan i Ayurvedan. Men det var faktiskt inte förrän jag skilde mig som jag faktiskt förstod vad det innebär. Därför att jag hade ju studerat det här med min lärare Sangeeta Pallaprakash här i Sverige. Och sen så åkte jag till Indien. För att det som hände...
Men du hade en livskris helt enkelt.
Jag hade en jättestor livskris. Vi skilde oss och i samband med det så hade vi varit i en adoptionsprocess i 4 år. Och när vi skilde oss så fick ju inte vi längre hämta hem det här barnet. Så jag ramlade ju ner i något sånt svart depressionshål. Brustna drömmar och barnlöshet. Och jag var ju alldeles som ett töcken. Tung, deprimerad, ledsen. Så jag bestämde mig för att åka till min lärares sjukhus i Indien. Och där var jag 4 veckor.
Och hur kom du från den här tunga depressionen till det beslutet att det var där du skulle kunna hitta hjälp?
Jag hade ju studerat ayurveda redan, så att jag visste någonstans att om man gör en sån här reningsprocess, en panchakarma som är 5 behandlingar, så utlovar det då att genom att rena kroppen och sinnet når man mer klarhet och lätthet i kroppen. Så att jag kunde det här teoretiskt, men det var inte först jag kom dit och liksom landade där, gjorde de här reningsbehandlingarna. Min läkare, doktor Arun, sa till exempel att ja, du är en på liksom 10% som klarar alla de här 7 dagarna med GI.
GI är det här renade klara smöret.
Ja. Och klarar igenom med full dos. Och jag då, som är typisk pitta, som vi sen ska få höra vad det är. Jag var ju jättestolt, för att jag är så målinriktad och prestationsdriven. Så det här var ju, jag kände mig ju jättebra. Ja, men sen så genomgick jag ju massor med olika behandlingar. Lavemang, svettbehandlingar, oljebad, alla tänkbara, till och med kräkterapi. Och
det känns inte som det här är världens jätteinförsäljning av ayurveda just nu. Men jag vet vad du talar om.
Ja, men faktum var att jag efter det här, efter de här 4 veckorna, så var jag så lätt och klar.
Och det, hur kände du det?
Nej, men jag flög fram och jag var inte orolig längre. Jag var visserligen ledsen, det är klart att jag hade sorg. Sorg är ju inte någonting som går över på så här kort tid, utan den följde ju med mig sen. Men jag var klar och medveten om vad jag behövde och hur jag behövde gå vidare. Jag var inte kvar i det här dimmiga töcknet som jag hade varit i. Genom att rensa ut min kropp så blev jag ju helt lätt, helt klar och medveten om min situation. Det som man kallar för sattvisk.
Sattvasinnet helt enkelt. Och det här är ju så speciellt för ayurvedan, att man så kopplar ihop kroppens tillstånd med sinnet. Och det är ju någonting som västerländsk medicin liksom håller på att hitta lite grann nu. Vi ska komma tillbaka till det och din berättelse här, men bara för att göra några enkla grejer, för att göra så att bland annat vår redigerare Adde förstår varför det är vattaväder nu. Man har i ayurvedan då, i västerländsk medicin har vi ju länge sett människor som likadana. Och det var ju till och med så att mannen var även kvinnans norm. Nu börjar jag förstå att kvinnan delvis har lite andra biologiska behov. Och också framförallt vi som individer har olika behov, reagerar. Men det här har man ju ayurveda 2400 år mer systematiskt och 4000 år sedan totalt i traditionen förstått att det finns olika, vad ska vi kalla det, hälsotyper eller grundläggande typer som får lite olika problem när de hamnar i balans. Ska vi bara ta det grundläggande?
Ja, jag brukar säga så här, man kan se det som den fysiopsykologiska konstitutionen som vi har från födseln. Det är nästan som en genetisk kod fast i ayurveda.
Ja. Så vi har precis, och där har vi 3 grundläggande typer, de kallar det för doshor, och sen kan man vara lite en blandning av det här. Ska vi ta de 3 då, om vi går igenom vata, pitta och kaffe. En del av er som, om du har lyssnat, du kanske känner till det här, och för andra är det här, som för Adde, vår redigerare, totalt nytt.
Vata, jag vet, vata är ju väldigt kreativ och social och entusiastisk, ger sig på någonting med liksom full kraft och sen kraschar ganska snabbt.
Så det är, kan man säga, snabb distanslöparen, ja, psykologiskt. Går igång, pung, går skartskottet, de är först ut, men de behöver komma i mål också och vila. Ja.
Och också väldigt mycket den här visionären och brainstormaren. Och sen förstås, så i obalans så blir vattan väldigt orolig, blir rädd.
Ledproblem.
Ja, ledproblem.
Mage.
Och det kan man känna nu. Kan inte du känna att dina
leder
är mer stela?
Jo, för året har ju också delar. Alltså nu är det ju vattatid och man blir lite oroligare, det är mörkt, man är lite, precis. Många har ont i ryggen när de vaknar på morgonen och sådana saker.
Och förstoppning också.
Förstoppning är pitta, eller vattenobalans.
Vatta. Mm. Och det är ju väldigt vanligt på hösten. Så det kan även andra känna då som inte har den här.
Jaha, förstoppningarnas tid hösten.
Ja, förstoppningarnas tid. Och det, tycker jag är spännande. Det finns ett område faktiskt i Spanien. På västkusten som är väldigt, väldigt blåsigt. Där har man till och med förstoppningskliniker. Så förstår man hur mycket vädret påverkar.
Jag förstår.
Väldigt mycket vatta där.
Där är mycket vatta. Mm. Så där har vi vatta. Och vattatyper känner man ofta igen på att de är lite smalare, har svårare att bygga muskler. Mm. Har antingen väldigt små näsor, lite längre näsor. För så tittar man ju också i ayurveda. Man tittar på hur människor ser ut.
Och framförallt torr hud.
Torr hud,
och det kan vi också känna nu. Vi blir mer torra på hösten.
Rätt. Mm. Där har vi vatten. Och så tar vi pittan. Mm. Medeldistanslöparen om man säger psykologiskt.
Om man ska säga tre saker. Jag funderade på det. Så vad ska man säga? För att jag tror att väldigt många människor som jobbar med ayurveda väljer lite olika. Men de karaktäristiska skulle ju vara att man är väldigt resultatdriven, målinriktad. Mm. Och prestation är utmärkande. Logiskt tänkande. Mm. Och när en pitta blir i obalans mentalt så blir man oftast väldigt kritisk. Mm. Till och med manipulativ. Och
hudproblem.
Och precis, hudproblem, eksem, allt som är rött.
Mm, flammar till. Pittan är blir eldig när den är obalanserad. Och pitto känner man ju ofta igen på en väldigt koncentrerad blick. Och jag har också funderat över att pittor ofta har lite järv näsbrygga sådär. Håller du med om det?
Jag vet inte, tycker du att jag har det? En järv näsbrygga?
Ja, det tycker jag.
Ja, men du ser.
Ja, du pittar. Och hjärta-kärl, sjukdomar och lunga är ju ofta pitta. Imbalance, säger de.
Ja, så hjärta framförallt. Ja. Om man tittar, det finns ju kanske en pitta som pressar sig väldigt hårt. Och presterar, strävar, skulle jag säga, övervägande inom hjärtproblem. Ja. Alltså att få stroke till exempel.
Det är, precis. Och sen har vi då den tredje grundläggande typen som heter kaffa. Mm. Det stavas K-A-P-H-A, så det är kaffa.
Och det kan vara kappa eller kaffa.
Ja, ja. Och då har vi en ytterligare typ som tar lite längre tid på sig att gå igång.
Tålmodig, vänlig, lugn, stabil, medkännande. Alla de här härliga karaktärsdragen som vi alla önskar, tror jag, framförallt i det här pitta-samhället. Att vi hade lite mer av. Ibland brukar jag säga att kaffan nästan är lite utrotad i Sverige. Därför att vi så...
De säger det, i storstäderna är det få kaffor.
För
storstaden är ju mycket vatten och pitta.
Ja. Och vi driver på, vi pressar och sådär. Men det här är den som är lugn, tålmodig och betar av.
Precis, och när kaffan är obalanserad så depression.
Mm.
För kaffan är som sagt tyngre i hela, eller långsammare att komma igång. Har lätt att gå upp i vikt. Och jag har också funderat mycket att kaffor är ju egentligen de enda i ayurveda som ska äta den här gamla klassiska västerländska bantningskosten. Det vill säga massa sallader och sånt. För om vator och pitter äter det, då flyger de i luften, eller?
Alltså, en pitta kan ju äta raw food lite bättre eftersom man har den här liksom värmen i sig och bryta ner det. Men man brukar säga att kaffa ska helst inte äta så mycket oljor och vokad mat. Och, så det stämmer ju.
Mm, mm. Sen kan man vara då också viktigt att säga att man är en blandning av de här olika dorsorna som det kallas. Du och jag, Marie, vi är ju varandras spegelbild.
Mm.
Jag är en vata pitta.
Mm.
Och du är en?
En pitta vata. Mm. Så att jag till exempel provpratar inte så mycket. Som är typiskt för pitta. Mm. Medan en vata gärna pratar. Och,
tänker högt.
Ja, men det gör inte jag.
Mm.
Jag tänker klart och sen säger jag någonting. Mm.
vad jag tycker är viktigt då, med tittat på det här som vetenskapsjournalist, det är ju att många är sådär, men hur kan du som västerländsk skolad biolog och så vara intresserad av ayurveda? Och då kan man säga att ayurveda har ju inte alls det västerländska sättet att bygga kunskap systematiskt. Där man tittar på saker, granskar dem oberoende, går ner på jonkanalsnivå eller receptornivå och sen bygger så att säga sin mur väldigt systematiskt underifrån, där man liksom lägger varje pusselbit så lägger man ihop. Men vad ayurveda har som gör att man har hittat väldigt mycket intressanta samband är ju den breda banken av erfarenhet. Man har en gigantisk empiri från tusentals års arbete bland hundratals miljoner indier, där man har lärt sig att titta, vad intressant, när folk får problem med magen får de ofta problem med nervsystemet också. Det där upptäckte de för 2400 år sedan, och det har ju vi i västerlandet, mikrobiomets koppling till signalsubstanserna, nervsjukdomarna, det började vi prata om kanske för 5 år sedan i väst. I ayurveda upptäckte man sambandet mellan hjärta och tandhälsa. Och det har ju vi upptäckt senaste åren, att det går kanaler mellan tänderna eller liksom gommen och hjärtat, där bakterier kan spridas, till exempel infektioner. Så det här gör att jag som vetenskapsjournalist är väldigt nyfiken på ayurveda. Kan du, det här var lite långt resonemang, kan du förstå det, du som kommer lite från andra hållet?
Ja, men absolut.
Är det så vi ska approchera det här, tycker du?
Ayurvedan?
Ja.
Alltså jag tänker, om jag tar det ur ett ayurvedisk perspektiv, så tycker jag att det är så spännande hur man ser på hälsa inom ayurveda. Det som liksom summerar, vad är hälsa egentligen? Och då ser man det ju som en helhet, det vill säga att hälsa är att alla mina system fungerar, och det är ju enzymproduktionen, det är näringsupptag, det är utrensningen, det är lymfsystemet, och det är att vi ja men
det är som ett flodsystem, ja, där ja, men liksom precis. Vattnet rinner mellan de här olika.
Och nervsystemet. Men sen går man vidare. Och så säger man så här, ja det är inte bara det. Det är också hur, att jag tillfredsställer mina sinnen. Det vill säga synintryck, smaker, doft. Och då kan man ju säga så här, ja men om jag har längtat hela livet efter att dansa och inte gör det, då kommer jag inte vara tillfredsställd i alla fall. Och sen ytterligare en del på det är att vi har alla en väg i livet, dharma. Jag vet att du, när jag talat om det tidigare här, jag vet att du talade med Ulrika om det. Om jag inte följer den
Ulrika
här,
Norberg i vandringsavsnittet, ja.
Att om jag inte följer den här vägen, då kommer jag heller inte känna tillfredsställd och hälsa. Så man ser att det är både kropp, sinne och själ som ingår i det här begreppet hälsa.
Och Rangan Chatterjee som varit med här tidigare i programmet, han är ju väldigt inspirerad av det här och menar just att det här, vi har en testare idag som håller på med sin älsklingslista och skriver listor om människor hon älskar och vad hon tycker om med dem, och att det också påverkar hälsa. Så det är ju ett väldigt ayurvediskt synsätt, skulle du inte säga det?
Jo.
Att allt detta. Du, det jag tycker också är då spännande med ayurveda, det är ju liksom att man sätter ihop, precis som du säger, kropp och själ. Vi i västerlandet har ju skilt de här åt. Till och med jag menar, man ser nervsystemet som en sak, psykologi som en sak, psykiatri som en sak. Och kopplat från hjärtat. Och ayurvedaläkare pratar ju mycket om att hur man mår är också kopplat till hjärtchakrat, alltså känslolivet. Vad betyder det att ayurveda kopplar ihop kropp och själ när man behandlar folk? Vad betyder det konkret?
Ja, men det är ju att man förstår att, jag tänker till exempel när jag var på sjukhuset, jag har ju varit där också och jobbat på sjukhus i Indien och tagit med mig klienter, och då har ju jag ju dels sett det från min EU-perspektiv men också från klienternas perspektiv, och det är att när man gör en behandling så vet ju de här, de säger, de kommer in på mitt rum innan behandlingen, ger mig den här grisrosa, jättestela bomullsrocken som jag ska sätta på mig före behandlingen. Och sen så kommer läkaren in och så berättar de, nu ska du göra, om det nu är liksom svettterapi. Och det kommer antagligen att kännas så här efteråt. Och, eller den här oljan som droppar i pannan, shirodaran.
Ljuvlig.
Eller hur? Men för mig var det inte ljuvligt, jag blev jättedeprimerad. Jag gick in i en djupare depression. Och det är för att det är en första utrensning, som man brukar säga. Och då hade läkarna sagt det till mig. Mm. Så här kan det komma att kännas. Det vill säga att det som vi gör med din fysiska kropp, det påverkar direkt sinnet. Mm. Det vill säga, allting går via kroppen. Och det är det jag tycker är så fascinerande med ayurveda. Att du kan inte gå förbi kroppen. Allting Precis. Handlar om kroppen.
Ja. Ja, det här är ju så spännande. Och det är ju det jag tänker också, när man bara behandlar psyket i det västländska medicinet som något helt fristående från om man yogar, om man är mindful, om man rör på sig, hur man äter. I ayurveda pratar man ju om tre olika sinnestillstånd. Man har ju diagnostiserat det här också.
Mm.
Vad beskriv de här tre sinnestillstånden och vad gör vi för att komma till det högsta?
Det är klart, vi vill alla komma till det högsta, eller hur?
Ja.
Alltså jag brukar likna det här vid en spegel. Det finns tre stycken, de kallas för gunnor, det är sattva, rajas och tamas. Och man tänker sig att om jag ställer mig framför en spegel och jag är sattvik, det vill säga det är det som du, som alla vill komma till, det klara, det medvetna. Det...
Nära Gud, säger de, ja. Alltså det är liksom upplyst, så att säga.
Så när jag ställer mig framför spegeln så är min spegelbild helt klar. Jag ser allting klart. Men när jag är i radja, som är den här, som är väldigt hög aktivitet, rörelse, då är jag snarare den här förvrängda bilden, som Lustiga huset på Gröna Lund, om det är någon som har varit på det. Mm. Att jag ser allting förvrängt, och då hamnar till exempel pittan i det här med liksom, aggressivitet, maktspel. Vattnet kanske blir rädd, nervös. Det kan man förstå. Det är den här rörelsen.
Mm. Och kaffan.
Och kaffan blir då, man fäster sig. Det är så typiskt för kaffan. Att man liksom blir besatt nästan. Girig. Vill hålla kvar.
Mm.
Och sen har vi då den sista som är tammas. Och då i den här spegelbilden, jag brukar tänka på det som att när man har duschat väldigt länge och så immar spegeln igen, man kan inte se sig själv, och så torkar du bort och så immar den igen. Som en dimma, man ser ju ingenting, och där kan man säga, där blir ju vatten blir ju helt förvirrad, obeslutsam typiskt. Och liksom ledsen och sorg. Medans pittan blir väldigt ilsken, avundsjuk, svartsjuk. Och kaffan hamnar i djup förvirring.
Mm.
Det är den här typiska depressionen.
Mm. Och det är så spännande med det här. Därför att när man har börjat vara lite nyfiken på ayurveda, så kan man börja se det här hos sig själv. Mm. Och också hos sina medmänniskor. Och öka i medkänsla och kärlek och förstå, ja men nu är det lite, jag lever med en pittaman till exempel. Mm. Så du kan ju tänka hur det ser ut när...
När du slänger saker omkring dig.
When the shit hits the fan, eller vad säger man, när liksom, ja. Och då fattar jag att ja, men nu är det lite pitta här och nu är det lite vata och... har en av barnen har lite mer kaffa och så, vi har allting i familjen, och då kan man se de här, och det ger ju... Det ger kärlek liksom och medkänsla. Mm. Har du sett det där?
Ja, och jag ser ju det jättemycket hos mina klienter också. Mm. Att de, och i mig själv inte allra minst. Alltså jag har ju, känner ju att det som ayurveda givit mig är tålamod för människor omkring mig. Och medkänsla. Okej, jaha, nu är det den där vattan som är jättehög. Nu håller de på att slänga kläder omkring sig. Eller, ja, nu är det kaffan som går igång och... liksom vill inte ta tag i det här problemet. Och själv vill man bara då som pitta dra ut och lösa problem. Mm. Och det funkar ju ännu sämre med till exempel en kaffa. De vill ju bara då gå in ännu mer och, i sig själva. Mm. Och vattan bara pratar på medan pittan vill, ja men hallå, kom till sak, vad är det du menar egentligen? Så när vattan blir så där otroligt obalans så finns det ju nästan inget osammanhängande. Mm.
Det här är ju ett jättestort ämne, men jag tänkte höra bara slutligen med dig. Om man vill veta mer om Ayurveda, för det här är ett stort ämne och det finns så mycket spännande. Det finns om hur man ska äta för att balansera, hur man ska motionera, livsstil och så vidare. Vad är bra? Var hittar man dig till exempel? Vad är bra kunskapskällor? Vad skulle du föreslå om man vill gå vidare?
Mig hittar man på självtrygg.se. Men jag tycker att den bästa källan är inte böcker kanske. Jag skulle gå till på en konsultation. Jag tror att det är det bästa sättet att faktiskt förstå Ayurveda.
Mm. Och få en riktig diagnos.
Ja. Och få en riktig diagnos. Ja, det tror jag.
Vi har också veckans urt och du har med dig något spännande ayurvediskt.
Ja. Ashwagandha.
Ashwagandha. Ja. Det är spännande. Var kommer det ordet ifrån?
Det kommer från ashwa och ganda som betyder hästlukt.
Det är gammal sanskrit helt enkelt.
Ja,
det gamla heliga indiska språket.
Och ja. På det latinska namnet är Vitania somnifera. Och som du hör på ordet så är det att det inger sömn.
Somniferia, precis.
Ja. Hjälper en att somna helt enkelt. Ja.
Och vad berätta, vem kan ha glädje av ashwagandha? För det finns ju i hälsokostbutiker och ayurvedabutiker. Och man kan beställa det här på nätet. Jag tar det själv ibland.
Just det. Ja, men som nu är det ju fantastiskt att ta det. I synnerhet för vatten och kaffe. Inte så mycket pitta, för det är lite upphettande. Och pittan är redan het, så att det kan bli lite för mycket hetta. Men nu när man har, många har svårare att sova nu. Mer trötta. Det är framförallt vid stress. Och om man gör en liten blandning med valeriana så är det här fantastiskt vid trött och sömn.
Så det här ska man ta lite när man går och lägger sig, tycker du?
Det kan man ta när man går och lägger sig, men om man är stressad så kanske man kan ta det på morgonen också.
Mm, mm.
Det är också en effektiv immunbooster faktiskt, tillsammans med en annan urt som heter chatavri. Så att som du hör så kan man blanda det här också.
Finns det någon nedsida? För det här är ju inte prövat på västerländskt sätt. Det är vi alltid noga med att säga här i podden. Utan det här kommer ur den ayurvediska empirin. Så slutligen, finns det någon nedsida och någon som absolut inte ska ta ashwagandha?
Ja, jag skulle inte, om jag var väldigt utpräglad pitta, skulle jag inte ta den helt enkelt.
Mm. Om man var en stress- och leveransmänniska, då ska man inte ta
den. Nej, det skulle jag inte göra.
Mm. Mm. Superfascinerande. Vad ska du göra nu, Marie?
Nu ska jag ha en online-klass i meditation och i kväll så ska jag fira världsayurvedadagen tillsammans med min lärare och några kollegor.
Och vad gör man då?
Ja, men då gör man en liten ceremoni för Devantari som är den här gudliknande figuren som då har fått stå som grundare av ayurvedan.
Mm. Så, ni ska göra en puja helt enkelt.
Ja, precis. Vi ska göra en puja. Ja. Och man firar ju det här idag för att lyfta upp ayurvedans betydelse för hälsa och välmående.
Mm. Och det har du fått göra här med oss idag. Mm. Tack så mycket för att du kom.
Tack. Tack för äran att vara här.
Så Tua här igen. Då har jag gjort de där älsklingslistorna och det har fått mig att fundera på dels vad andra människor
älskar hos just mig. Vad jag själv värdesätter hos de där människorna som jag älskar djupt. Också att jag har acceptans och överseende med olika kvaliteter hos de här personerna. Men min självacceptans är kanske inte lika hög. Så ändå har jag yogat i många år och jobbar hela tiden med mig själv. Och det är som ett never ending. Att man får fortsätta framåt och försöka se sig själv för vad man faktiskt är och vad man kan. Så mycket reflektion. Och tack för att jag fick delta.
Ja, det var Tua och hennes försök tog ju en lite oväntad väg, eller hur, Carina?
Ja, man känner verkligen att hon har tagit till sig övningen och reflekterar kring det man kallar för självacceptans. Mm. Och hur svårt det är. Vi har ju så lätt för att klanka ner på oss själva och på andra i vår omgivning hela tiden och fastna i olika negativa mantran istället för kärleksfulla mantran.
Mm. Och det här är ju också en insikt som kan komma när man börjar en sån här övning. Den kan ta vägen mot lite olika håll. Så det är ju... Tack Tuva för att du ville dela detta med oss.
Tack.
Och vi har ju fått med oss fantastiskt mycket i det här avsnittet alltså. Ja. Och så har vi ju fått träffa denna stjärnläkare. Ja. Alltså vi gjorde ju en Zoom-intervju här. Och
ja, det kändes som om vi satt i hans studio.
Stjärnglans.
I Manchester.
Nej, det var i Manchester, men egentligen var det i Hollywood.
Ja, det kändes så. Ja. Och han skulle ju då varit med oss här och det var vi ju lite knäckta över, ska vi faktiskt säga. Men nu känns det ändå som att det gör inte så mycket. Vi fick ju en väldigt
fantastisk
samtal.
Läkare.
Gud vad han säger mycket bra. Ja. Otroligt.
Ja, och det som är så spännande är ju att han ligger ju helt i framkanten av medicinen. Ja. Och att de här läkarna som fortfarande insisterar att kost inte betyder något, rörelse inte betyder något.
Mm.
De tillhör liksom en annan era. De gör nog så gott de kan.
Mm.
Men det för den som är nyfiken som han är och verkligen går igenom forskningen, vilket ju han har gjort.
Ja.
Och, tycker jag var intressant, lyssna på sina patienter.
Mm.
Och när de kommer med intressanta tankar om hur de har blivit av. Han tog exemplet migrän. Så går han och kollar in forskningen istället för att bara säga det där är strunt.
Ja.
Alltså vilken inställning, vilken
ödmjukhet. Han är på en ständig resa, en ständig läkarutbildning.
Ständig läkarutbildning, ständig resa.
Mm. Och vad spännande det här med att han har föreläst för läkare här i Sverige då
alldeles
nyligen. Mm. Och det han säger med att food is medicine. Alltså det
är så självklart för honom.
Ja, och det har man ju hört på många olika sätt, fast han sa det så tydligt.
Så jag tar verkligen med mig det. Och sen också Marie Androvs intressanta resa att gå från en personlig livskris med skilsmässan och den uteblivna adoptionen via den här ayurvediska reningen och då uppnå det här som de kallar för sattva-sinnet. Mm. Det rena, klara synen på sitt liv.
Mm.
Så det här med att hälsa är liksom en helhet och många olika saker. Och jag brukar själv när jag är ute och föreläser, och vi har ju pratat mycket om det här, du och jag, tänka att det är ett smörgåsbord.
Mm.
Och att man dukar upp, precis som man gör vid julen, så dukar man ju upp lite av alla möjliga sill och lax och skinka och köttbullar. Och folk går ju igenom det där smörgåsbordet på olika sätt.
Mm.
Och någon börjar med laxen och någon börjar med barnen börjar alltid med köttbullarna direkt och någon vill ha sill.
Mm.
Och på samma sätt tänker jag att de här hälsoråden som vi kommer med här i hälsorevisionen, det är vårt smörgåsbord och erbjudande till dig.
Precis så.
Och en del vill börja med vinterbad, andra vill börja med sömn, kärlekslista om det här med banden till andra. För någon är det tekniker, vanetekniker, för någon är det vandring, för någon är det naturen. Mm. Alltså vi har olika vägar genom det här hälsosmörgåsbordet och det...
Vi blir inte färdiga. Vi vill hela tiden, som vi har sagt, utforska det här spännande hälsolandskapet tillsammans med er och våra gäster.
Ja, och det tror jag också att medicinen behöver komma till, det här approachen, att det här kommer, hälsa kommer att vara ett smörgåsbord för många patienter. Och vi, det är ju inte att säga att den konventionella medicinering som finns inte behövs, för den är ju fantastisk. Utan att, men att man också lyssnar på oss människor.
Och där var ju Dr. Chatterjee precis på samma våglängd som du, Maria. Ja. Med att läkare och vi patienter, om vi ska kalla det,
behöver människor, framförallt innan vi är patienter.
Vi behöver uppdatera vår verktygslåda,
hela tiden.
Ja.
Och jag är så tacksam för att jag själv har fått lära mig det här genom min antiinflammatoriska resa. Mm. Som till exempel för några dagar sedan, då sa min man, men nu är jag så jäkla sugen på pasta. Mm. Och vi äter ju inte det längre, därför att ingen av oss mår speciellt bra av gluten. Men då gjorde vi det, och det var jättegott. Morgonen efter vaknar jag med ryggont.
Nej.
Ja. Och då vet ju jag numera, men så ser det ut i min kropp. När jag blir lite jag är svullen kring magen och ont i ryggen. Och det kopplar direkt till den måltiden jag hade. Så fungerar min kropp. Och att se den här hälsobalansen mellan en kost och en ledsmärta och en svullnad kring buken i mitt fall då. Jag har ju pratat med läkare om att jag har ont i ryggen. Det är aldrig någon som har velat lyssna på mig ens.
Nej.
Och det var ingen svensk läkare ens, utan det här var i Storbritannien. Så ingen behöver ta åt sig det i Sverige. Men liksom, vi måste fortsätta med den här utforskningen. Mm. Ayurveda kan vara ett verktyg. Jag tycker att Rangan Chatterjees böcker är underbara verktyg.
Och just den här 5-minuters-modellen
jättespännande.
Är ju så tillåtande. Och att han säger det, precis som du också säger, att man ska sänka
låg tröskel.
Tröskeln. Ja. Start small.
Start small. Lyft den första vikten, dra ner, ta det här lilla grejen, börja med frukosten, eller titta på sockret, eller börja med meditationen, eller börja med att lyssna på lite härlig, det lilla insteget.
Ja. Ja.
Och de säger ju det, att om man vill etablera bra hälsovanor, då är det inte hur länge man håller på, inte så mycket intensiteten heller, utan att man gör det, och att det är 5 minuter. Och sen ser man hur man mår. Och jag kanske vill fortsätta lite till.
Mm. 5 minuter kan förändra ditt liv.
5 minuter kan förändra livet. Ja. Och vi önskar dig som lyssnar en riktigt fin hälsobalans veckan som kommer, eller hur?
Verkligen. Ja. Och vi längtar efter att höras snart igen.
Precis. Hej då.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.